Ja, ska vi se om vi har något ljud i den här. Jesus finns fast han inte syns. Det är sant, ja det är verkligen sant. Jesus finns fast han inte syns och det är sant. Jesus finns fast han inte syns. Det är sant, ja det är verkligen sant. Jesus finns fast han inte syns och det är sant. Ja, Jesus finns fast jag ser honom ju inte här. Men jag hade tänkt att ni skulle få följa med på en liten vandring med mig genom mitt liv med Jesus. Jag är ju 50 år fyllda nu. Det är helt otroligt att man kan vara så gammal, men så är det. Jag gjorde en promenad för, jag tror ett par veckor sedan, där jag gick och pratade med Jesus och gick igenom hela mitt liv. Så ni ska få följa med på den vandringen nu. Det är klart jag kan inte få med allt från mitt liv, men de stora dragen. Och den här bilden representerar hur jag upplever mitt liv med Jesus. Som det här barnet som bara sitter liksom i hans famn och han har liksom full koll. Ja du Jesus, jag har ju levt med dig hela mitt liv. Du har ju alltid funnits där med mig ända sedan starten. Och jag vet att du är skaparen. Och till och med innan jag ens föddes, innan jag ens såg liksom ljuset för första gången här på jorden, så hade du tänkt någonting för mig. Och jag vet att ditt ord också talar om det här. Och det här är ett bibelställe som du vet att jag älskar. Ifrån psalm 139. Psalm 139. Och från vers 14. Jag prisar dig för det förunderliga, att jag är så underbart skapad. Dina verk är förunderliga, det vet jag väl. Mitt skelett var inte dolt för dig när jag formades i det tysta. När jag vävdes samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven innan någon av dem ens hade börjat. Alltså du Jesus, du visste ju liksom redan innan jag liksom kanske ens förstod att du fanns, innan jag hade börjat prata eller kunde liksom forma ord eller ens kunde gå, så liksom hade du en plan för varje dag av mitt liv. Och det är liksom så stort att tänka. Och det är liksom för varje människa som är här på jorden, så tänker du det. Det tycker jag är häftigt. Att det var redan där du började din plan för mig. Sen, det som jag tänker på ett tillfälle, och jag kommer faktiskt inte ihåg det här själv, men mina föräldrar har berättat om det, att när jag var 9 månader så flyttade ju vi till Afrika, till Burundi. För mina föräldrar jobbade ju där. Det vet ju du Jesus, men jag säger det ändå. Och där nere så är det ju varmt och mycket sjukdomar och såna där saker. De här skorna hade jag ju då. Tänk att mina fötter har varit så där små en gång i tiden. Och lite Sverigeflagga, för att vi skulle inte sakna Sverige för mycket, så kunde man ha liksom gula och blåa skor. Men det som var, och som mina föräldrar berättat, är ju att jag faktiskt blev jättesjuk där nere. Malaria känner ju de flesta till, men jag fick ju något som heter amöbadysenteri och jag höll ju på att stryka med. Mina föräldrar hade till och med sett ut en gravplats för mig, för jag var så sjuk. Jag kräktes blod och jag bajsade blod och mina föräldrar var uppgivna, för de visste liksom inte, det fanns liksom ingen utväg. Men då gick de till dig, för de visste också att du är läkaren. Och det kom förbi, just i rätt tid kom det förbi en kvinna som hade rätt medicin. Och jag fick den och blev ju frisk och återställd. Fick tillbaka kraften. Och jag tänker på det här bibelordet som står i Matteus 8 och 17. I Matteus 8 och 17. Så gick det i uppfyllelse som förutsagt genom profeten Jesaja. Det var våra sjukdomar han bar och våra smärtor tog han på sig. Och det är det här jag känner också, Jesus. Genom hela mitt liv så är det alltid liksom ditt ord som, det har varit så liksom tydligt för mig det här, att du alltid har varit med. Liksom på min vandring med dig när jag har gått, så har du visat dig. Även innan jag, det här minns jag ju inte ens, men du har liksom varit med hela vägen. Sen flyttade ju vi tillbaka till Sverige när jag var nästan 4 år och bodde i Norrtälje. Och jag var ju där, min pappa jobbade som pastor i den kyrkan. Och ja, men jag tyckte att liksom, du var så självklar för mig. Och när jag var 10 år så bestämde jag mig att jag skulle döpa mig. Men här, ser du, här är ju en sån här dopgrav. Men den kyrkan där jag var med då i Norrtälje, då var dopgraven på den där sidan. Och jag minns att jag gick ner och jag var väldigt, jag var bara 10 år när jag tog det här beslutet, men för mig var det så självklart att du kallade på mig att ta det här steget. Så jag gick ner där tillsammans med den pastorn som också jobbade där, som heter Nils Ulander. Och han döpte mig. Och det beslutet har jag aldrig ångrat, för du har ju alltid stått fast vid mig från den dagen. Tänk vad Jesus. Jag fick ju faktiskt en, jag kom på det nu, jag fick ju faktiskt en bibel i samband med det där. Undrar om jag har den här i ryggsäcken. Jo, här är den. Den här bibeln fick jag. Och här har jag skrivit på Guds levande ord. Till minne från Pingstkyrkan 1984. Hjälp vad tiden går. Och här kan man nästan se också att jag hade den när jag var liten. Jag hade så här bokmärken i min bibel med någon ängel och några gulliga små barn. Jenny Säker hette jag ju på den tiden. Den här har följt mig. Den är ganska skamfilad, men mycket understruket och mycket små grejer som jag har skrivit i den här. Så den här har följt mig sen dess. Ja du Jesus, ska vi fortsätta gå en liten bit? Jag vart ju som, när jag hade döpt mig så i den kyrkan där vi var med, så var ju, det var ganska många äldre personer som profeterade och så sa, reste sig i kyrkan och sa, så säger Herren, och så hade man ett budskap. Och jag tänkte så här som tonåring att vem ska liksom säga de där sakerna när de här personerna inte finns kvar längre? Så jag började be den heliga ande om att få den här gåvan att profetera och förmedla ord från Gud. För att jag tänkte så här, det behövs ju. Vi har ju Bibeln, men det behövs också de här direkta tilltalen. Och när jag var där någonstans kanske 13 år så fick jag vara med om det första gången att få dela ett ord med någon. Och det har liksom följt mig sedan dess. Så det här att vi liksom får en helig ande som gåva, det har ju du också visat Jesus att du faktiskt, att det är ett löfte som du har hållit. Och lovsången. Ja, den har ju alltid, egentligen sedan den här tonårstiden, funnits med. Och jag vet också att min pappa, han såg ju det där, så han köpte en massa såna här lovsångsböcker, alltså med noter och skivor med så här praise and worship volume 1, volume 2, volume 3, och så var det alla de här. Det fanns ju inte så mycket lovsångsnoter och sånt från Sverige på den tiden, men han såg det där, så han hjälpte mig faktiskt på traven. Och i lovsången så fick jag lära känna dig Jesus som min kung och min bror. Den här närheten som i alla fall jag verkligen har upplevt av dig. Och också det här att du är så stor och så mäktig. De två sidorna av dig som ibland kanske kan verka som motsägelsefulla, men som verkligen är du. Det fick jag se under den där tiden. Sen kommer den här första stora utmaningen i mitt liv. Och det var när jag gick i 8-9 någonstans, så började jag se på mig själv liksom, och tyckte inte att jag dög riktigt. Tyckte inte att jag såg ut som man skulle, att jag var dög och att jag var bra. Och jag slutade äta. Och jag gick väldigt mycket ner i vikt. Mensen försvann. Jag började tappa hår. Och jag har förstått det nu i efterhand, att det jag hade då är det man idag pratar om som anorexia eller ätstörning. Jag kände under den tiden att jag hade ju dig vid min sida, Jesus, men jag hade jättebrottningskamp med mig själv. Och så var det en dag en tjej i kyrkan som kom till mig och sa: hur mår du egentligen, Jenny? Och då liksom brast det för mig. Och i samma veva fick jag tillbaka det här ordet som också jag läste alldeles nyss ifrån psalm 139. Och jag upplevde från dig, Gud, att du, jag kände någonstans när jag kom till dig att det fanns en sån sorg på ditt hjärta. Att du var så ledsen över att jag hade misshandlat mig, den som du hade skapat mig till. Att jag inte liksom kunde se på mig själv med de ögon som du såg mig. Och då kom det här ordet igen som har följt mig sedan dess. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbar. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det väl. Och jag vet att jag är skapad. Och du ville att jag skulle vara precis så här som jag är. Och det har följt mig sedan dess. Det är klart man ibland kan känna att man är, tycker inte att det är jättekul när man blir äldre och det börjar, man får ont lite överallt och sånt. Men att jag vet att jag liksom är okej så här. Och att jag också faktiskt kan se mig liksom i spegeln och tänka att ja, jo men nog duger väl jag så här. Det är faktiskt, jag är helt okej. Ja, och jag fick uppleva befrielse och läkedom. För jag minns det, jag skulle åka ut till Frankrike och vara med i team där. Och på den teamträningsskolan, eller där när vi förberedde oss för det, så var det en bönestund där jag verkligen upplevde att jag fick befrielse. Och sen dess har ju liksom inte de där tankarna och sånt funnits i mig, utan jag blev fri från det. Ja. Sen kom den här liksom vuxentiden när jag flyttade hemifrån och jag åkte till Frankrike och var i team ett år och sjöng lovsånger på franska i snitt 7 möten i veckan. På olika förorter till i Nice var det här stan då. Det vet ju du Jesus, men nu säger jag det för att de här som är här inne också ska förstå. Och under den här tiden hade jag också träffat den som skulle bli min man, som också älskade lovsång och som också brann för det, men i Ryssland, i den församling som vi hade som vänortsförsamling i Härnösand. Och det där året i Frankrike formade mig. Jag fick verkligen lära känna dig som min far och min herde. Att jag visste att du liksom backade upp mig i allt när jag inte hade föräldrar och så nära. Så när jag kom hem och så gifte jag mig med Malik, heter han. Då var jag bara 20 och han var 21. Och vi landade i Stockholm i församlingsliv, där också lovsången fick ha en jättetydlig roll. Och jag började utbilda mig till musik och matte NO-lärare. Och det var en tid när jag liksom fick växa mycket i att bygga församling. Och att jag förstod mer och mer att jag hade verkligen fått det här med lovsången. Och att det skulle liksom få följa mig genom livet. Så det här var liksom min unga vuxna tid. Och sen så kom ju det här fantastiska. Det här var den första lilla tröjan som jag köpte när jag visste att det fanns ett litet liv som spirade i min mage. Jag visste ju inte om det var en tjej eller kille, så jag tänkte att en sån här tröja med lite olika färger kan ju passa. Och jag fick bli mamma. Det är världens mest fantastiska flicka. Hon sitter här, Elsa. Och där fick jag också se att du är Herren som förser, som ger det vi behöver. Och du är så god. Jag fick också förstå liksom att den här faderkärleken som du har känt till mig, jag fick se liksom den fördjupad när jag förstod liksom hur mycket jag själv kunde älska ett barn, och sen att du älskar mig liksom så mycket. Det blev så starkt för mig där. Och sen kom ju nästa. Och det här fantastiska. Jag minns ju det där, Jesus, du kommer ihåg det. När jag väntade William, som då blev barn nummer 2, då tänkte jag så här: jag kan det här. Jag vet exakt hur det går till. Jag vet hur verkarna kommer funka. Jag vet ju hur man gör när man ammar och allt det här. Men alltså på riktigt, du visar ju att nej, du gör aldrig liksom två saker identiska. Utan du är olika med olika personer. För det blev inte alls. Det här var ju en kalunds till barn. Han var ju stor som ett hus, vill jag på säga. Nej, men han var ju väldigt... det blev ju inte alls samma sak. Som Elsa kom ju på 30 minuter ungefär. Svors sa det bara, så kom hon. Och så William, det var lite mer segdraget och över 4 kilo. Och jag tänkte också när han kom ut, men alltså, vem är det här? Jag tyckte ju att jag kände ju Elsa. Men så fick ju Elsa en lillebror, som också har fått vara till stor glädje för henne och för hela familjen. Och det är så häftigt det där, hur du gör. Att varje person är helt unik. Ja, det är jag så otroligt tacksam över. Så den där lilla tröjan. Ja, tänk vad det blev av det. Sen kom det en jättetung period i mitt liv när Elsa och Williams pappa Malik. Och jag, det funkade liksom inte längre. Han ville inte längre stanna kvar i Sverige, utan han ville tillbaka till Ryssland och ville inte längre leva med mig. Det var en jättetung period och jag var ensam förälder med två barn. Men jag visste att du var min tillflykt. Jag visste att i allt det här så bär du mig. Du håller mig i din hand. Och jag tänker på det här bibelordet från Johannes 6 och 68. Simon Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Alltså, till vem skulle jag gå om jag inte gick till dig? Du som liksom känner mig utan och innan, och du som liksom har koll på allting. Även om inte jag förstod då allt som hände och liksom varför saker och ting hände, så visste jag att du skulle bära mig genom allt. Det var en smärtsam period och det var tungt att vara själv. Men sen fanns det de där som backade upp och stöttade i den delen av mitt liv. Och jag måste säga att församlingen fick vara det ljus och det hopp som jag verkligen fick se, alltså hur viktig församlingen är när man går igenom svårigheter. För jag fick ju liksom stöd av, han heter ju pastor Bengts, eller Sven Bengtsson, han pratade med mig ganska mycket då och liksom backade upp. Och jag fick verkligen känna det här att församlingen var det här ljuset. Sen vet jag ärligt att det var vid ett tillfälle jag kom dit och satt i kyrkan med barnen själv och alla andra var där med sina familjer. Det gjorde ont. Det var jättejobbigt. Jag kände att varför har jag ingen liksom att dela mitt liv med? Så det var en tung period, men där var församlingen otroligt viktig. Det var liksom mitt hem och min trygghet. Sen kom han, Rickard, som en skänk från ovan. Du minns ju, Jesus, hur jag var ju själv förälder och jag hade inte så många forum att träffa någon man, för det är ju inte så lätt att bara lämna sina barn hemma och ut och ragga på stan, höll jag på att säga, men nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men det fanns ju då en dating-app som hette Sjunde himlen. Och den var ju väldigt bra, för det var ju liksom kristna människor som ville träffa andra kristna. Så jag skrev ju in där och jag hade ju någon träff med någon som, nej, det var som inte så mycket. Men sen så gjorde jag ju, jag skulle ju som göra en sån här, ja, jag tror det var typ en slags guldversion av det där. För man fick liksom lite mera man kunde välja på, så man kunde uppdatera den där. Och så när jag skulle skriva in då vilken ålder det skulle vara på mannen som jag ville ha, så skrev jag fel. För jag hade alltid tänkt att han skulle vara lika gammal som mig eller äldre. Fråga mig inte varför, det var bara någon idé jag hade. Så jag hade skrivit liksom även att han kunde vara lite yngre än mig. Och så plopp, så dyker upp Rickard Forsell, älskar lovsång, tycker om barn, gillar att vara ute i naturen. Och jag kände bara, Dessutom stod han i bilden, hans profilbild var framför ett fort. Och så hade han linne och så stod han med ett svärd så här. Och jag tänkte bara, he's the one. Men lite försiktig var jag. Så jag skickade bara ett kort meddelande. Jag skrev så här, det här är nästan ordagrant vad jag skrev. Hej, vi verkar ha mycket gemensamt. Hör av dig om du vill ha kontakt. Punkt. Och så mitt namn. Jättetort. Men jag fick ett svar tillbaka. Vi började skriva. Och sen kommer du ihåg att jag skulle ju åka till, då bodde jag i Märsta här i Stockholm, och så skulle jag ju åka till IKEA och köpa en tavla. Och Rickard bara, jag kan komma och bära tavlan. Ja, okej, okay, ja. Det var vår första dejt. Och de höll på att renovera på IKEA, så att det fanns bara köttbullar och potatis, och så var det presenningar överallt. Det var lagom så här avskalat, inte för mycket press. Och det var början på våran resa. Och jag tycker att det, alltså Gud, du har gjort så mycket i det här som är så fantastiskt. Bara det här med lovsången, att vi delar den. Liksom. Hur, det kunde liksom inte bli bättre. Och då bodde jag i en lägenhet i Märsta, mitt i centrala Märsta. Och Rickard bodde ju i Uppsala då. Och vi ville ju komma närmare varandra och kunna ha liksom, ja, men kunna umgås mer till vardags. Så vi började be för det här, att det skulle lösas med boende, för vi vill ju inte flytta ihop. Vi vill liksom gifta oss och sånt på riktigt. Så att vi började be om det där. Och sen så var vi nere på ICA. Just det, det låg en ICA-butik där nedanför där jag bodde. Och så fanns en sån här, på den tiden fanns det så här lappar med så här, man kan dra så här. Då stod det rum uthyres. Och så var det telefonnummerslappar. Så Rickard tog den där och så ringde han upp. Och så frågade han, så här, ja men vart är det här rummet då? Ja men det är på Sätuna vägen. Okej, ja, det är samma gata som där jag bodde. Ja men bra. Ja, vad är det för port? Eller vad är det för nummer? Ja, jag tror att det var 13. Men det är ju samma hus där jag bor. Ja, men vilken bokstav är det då? Ja, det är C. Det är alltså samma portuppgång som jag bor i. Okej, var är lägenheten? Eller det här uthyrningsrummet? Det var alltså uthyrningsrummet under min lägenhet. Alltså, Gud, du vet. Du har koll. Och du bara ser till att allting liksom löser sig. Så det här var, ja, det är liksom bara en i raden av allt som du har gjort för mig. Det är så fantastiskt. Ja, och sen leder ju du. Vi bodde ju där i Stockholm några år. Och sen, så jag tänker på det här bibelordet i psalm 23:3. Du leder mig på rätta vägar för ditt namns skull. Och du kallade oss hit till Skellefteå. Jag minns att jag var faktiskt här i Brukskyrkan. Med Rickard och Elsa och William. Och så sitter vi och fikar här ute, och så kommer en man som heter Bengt Ivansson och sätter sig och säger det att, ja, vi behöver en rektor till våran kristna skola. Du kanske ska söka. Han visste att jag var lärare då ju. Mm. Jajamän, så blev det, och vi flyttade upp. Och församlingslivet, boendet löste sig, arbete löste sig, och vi fick liksom börja vårat liv här uppe. Där fick du verkligen leda. Bara det med boendet var ju häftigt. Vi hittade ju huset här i Ursviken och la ju ett bud. Vi hade bestämt hur mycket vi skulle betala, så vi la ju det budet. Och sen la vi oss, och de andra familjerna fortsatte att buda upp. Och vi tänkte, ja, det blir väl inget hus. Men du, det ordnar ju sig. För då ringer ju mäklaren upp och sa att, ja, jag vet inte, det här är jätteovanligt att det händer, men säljarna, de vill inte sälja till någon annan, de vill sälja till er, så de tar liksom ert bud. Okej, ja men, igen, du har koll på läget, du vet ju vad vi behöver. Så familjen växer här uppe. Då kommer Ivar, våran lilla spjuver, och sen kommer Fred. Och vi har en familj på 4 fantastiska barn som har varit sån glädje för oss. Och en ganska tuff tid med 2 tonåringar och 2 småbarn samtidigt. Det var inte mycket sömn den tiden. Tonåringar blev uppe sent och småbarn vill vara uppe tidigt. Och så tiden däremellan ska man försöka få lite sömn. Ja, det var intensivt, men också jättefint. Och i allt det här med jobb, med barn, med alla krav, så kraschar jag. Och jag blev sjukskriven för utmattning. Och jag insåg under den tiden att jag hade kanske satt mycket liksom min identitet i det jag gjorde. Liksom att jag är den jag, det jag gör. Allt jag sa ja till allt. Tyckte jättemycket saker var jättekul, men det gick liksom inte. Men där och då fick jag liksom landa i att istället ha min identitet i vem jag är. I att vara, att bara vara ditt barn. Att bara liksom vakna på morgonen. Och jag visste att jag kanske inte kommer orka någonting. Men du är kärlek. Och du älskar genom allt. Oavsett vad jag gör eller inte gör, så är din kärlek helt oförändrad. Det blev så liksom rotat i mitt hjärta under den tiden. Att du är kärleken själv. Och jag fick liksom bara falla in i din famn. Och det blev liksom en ny vandring för mig, där jag fick upptäcka livet igen. Jag fick liksom börja om lite. En ny stig så här, som den här. Liksom att dra nya lärdomar. Och jag fick också lära mig att du är min vila. Att jag liksom kunde få stanna av och bara veta att du liksom, ja, att du hade liksom full koll på läget. Jag kunde bara luta mig mot dig. Det var en jättetuff tid, men jag lärde mig många nya saker. Och där finns också ett ord från den tiden som har burit mig, ifrån psalm 91. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger: i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar. Och jag upptäckte ju faktiskt en ny sak då. Och det var ju att jag kunde måla. Jag hade hållit på mycket med musik tidigare och jag orkade inte sjunga, jag orkade inte spela. Pianot stod orört där hemma. Men jag fick ta fram penslar och färger och börja måla. Och det var en otrolig vila. Och du talade väldigt mycket till mig också under den tiden. När jag var där i skapandet, i stillheten i det. Så att du fick verkligen visa att du är min vila. Och den, jag vill inte ha den tiden ogjort, för du lärde mig mycket. Och jag fick komma dig närmare under den tiden. Ja, och sen dess, det har ju varit liksom lite, livet har ju varit lite så här, ja, men där första när jag höll på att dö när jag var liten, jag gick igenom det här med min självbild och mina ätstörningar. Jag fick gå igenom en ganska tuff skilsmässa, och den här utmattningen. Men jag har sett att du har burit igenom allt, Jesus. Du har varit med mig hela vägen. Du är mitt liv. Och utan dig hade jag inte varit någonting. Och jag vet att jag alltid kommer vara ditt barn. Och jag har också märkt att bönen och vardagen med dig har fördjupats. Och även kallelsen. För du vet ju nu att vi snart är på väg på en till resa till Uganda. Och det här bibelordet där det står att allt vad ni har gjort mot en av mina minsta, det har ni gjort mot mig. Att göra saker praktiskt för andra, det tror jag passar mig och Rickard. Att liksom gräva med händerna och måla. Vi är ju som sådana personer som gillar sånt. Att också sträcka ut händerna och göra något i kärlek för andra. För att vi har fått så mycket från dig. Nu har jag levt 50 år. Och jag hoppas att jag får 50 till. Och jag vet att jag har mitt hopp i dig. Och jag vet också, och jag är inte ett dugg liksom rädd för framtiden eller för vad som ska hända den dagen jag inte finns här på jorden. För jag vet att du är mitt hopp. Och att du har en fantastisk gåva till mig. Och där står det ju i Romarbrevet 6:23. Vi kan ju läsa det innan vi... Nu är vi snart hemma. Jag har ju gått den här vandringen ett tag nu. Romarbrevet. Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Tänk att det är en gåva. Jag behöver liksom inte göra något. Jag behöver inte prestera liksom för att jag ska få det där eviga livet. Utan det är bara, du bara ger det till mig. Tänk också nu när det snart är jul. Att det är den största gåvan. Att du kom hit och gav ditt liv. Och att vi får som gå, alltså skänkt bara till oss. Att vi vet att när vi säger ja till dig Jesus. Då har vi ett evigt liv att vänta. Alltså alla andra presenter. Det är liksom, alltså jag tänker att det är den största gåvan som vi kan få. Och jag är så oerhört tacksam för det, Jesus. Och jag vill också bara nu be för alla som är här inne, Jesus. Du vet vilken vandring de har gjort med dig. Du vet vilka snubbeltrådar varje person här inne har mött. Medgångar, motgångar, vad de har sett av dig Jesus. Jag ber dig att du ska låta det här som jag har delat från mitt liv också kan väcka hopp och tro på att du kan gripa in i de svåraste situationer och att du kan få visa alla dina fantastiska egenskaper, all din karaktär av att du är skapare, att du är läkare, att du är herde, att du är far, att du är våran vila, att du är våran frid, att du är den som förser, att du är den som ger glädje, att du är den som finns, ger hopp och framtid, allt i Jesus. Jag tackar dig för att du är här just nu och du vill röra vid oss i de behov som vi har, Jesus. Tack för att jag har fått gå mitt liv med dig. Tack att jag har fått vandra mitt liv med dig. Och jag vill fortsätta göra det. Jag är jättespänd och förväntad på allt det som ligger framför det du har. För att jag vet att jag inte är ensam. Jag vet att jag inte står själv. Jag vet att du går med. Och jag kan lita till 100% på dig. Amen.